Jag hoppas på en fullständig förändring i våra åsikter och vår syn på datasamlande. Att det är omoraliskt och groteskt att det finns företag som vill samla all den här datan om oss. Jag har aldrig känt mig så allvetande klok och säker på mina åsikter som när jag var 17-18. Det var kring de tiderna, mindre än ett år innan studentskrivningarna, som jag gick till skolans bibliotek och bad få titta på listor över alla ämnen man kunde studera. Jag tittade genom alla universitet, högskolor och liknande, men hittade inga ämne som intresserade mig. Då drog min tonårshjärna slutsatsen att om man skriver studenten för att kunna studera vidare, och jag inte tänker studera vidare, så är det slöseri med min tid att skriva studenten. Så jag gick och knackade på lärarrumsdörren och meddelade att jag slutar skolan. Sen gick jag hem till mina föräldrar. Mamma en doktor i mikrobiologi, pappa en doktor i teoretisk fysik. Och berättade att deras son inte kommer att bli student. De var inte så imponerade. Jag visste inte vad jag ville göra med mitt liv. Det enda jag visste var att jag aldrig skulle söka in till Hanken, som hela resten av Svenskfinland verkar göra. Jag tillbringade ett drygt årtionde i arbetslivet, tills jag en dag knackade på samma lärarrumsdörr och frågade om jag kunde tänkas få komma tillbaka till skolan och gå mitt sista år och bli student. Och sen, till mitt tonårsjags stora skam, började jag på Hanken. Att använda ordet karriär då man talar om mitt arbetsliv skulle vara lite väl generöst. Det får det liksom att låta som om det har funnits någon slags riktning eller plan för det hela. Jag har kört med ett måndagmorgon-angreppssätt. Så länge det är trevligt att vakna på måndagmorgon och veta att man ska på jobb så är det frid och fröjd. När måndagmorgon börjar smaka trä har jag bytt bransch. Det har lett till att jag har fått prova på många olika jobb och lärt känna en massa fina och intressanta människor. Jag har bland annat jobbat som kontorsrotta, inom film och tv, som konferensiär, forskare och kryssningsvärd. Det ska jag återkomma till senare. De senaste åren har jag jobbat på en bok om IT-historia och datorpionjärer och intervjuat en massa intressanta människor som var med när Finland fick sina första datorer, som var med om att hämta internet till Finland, som var med då virus först började sprida sig, den sortens grejer. Före det, under min tid på Hanken, föreläste och forskade jag i olika IT-relaterade ämnen. Jag heter Linus Nyman. Officiellt är jag doktor i informationsbehandling. Men vill vi använda titlar så föredrar jag nörddocent. Fast allra helst bara Linus. I mitt sommarprat ska jag berätta lite om teknologins historia. Och inte minst om människorna. Om det vi idag tar för givet. Till exempel våra första telefoner och datorer. Och om internets början. Och så blir det en hel del om säkerhet på nätet. Och varför det är bäst att surfa långsamt. När jag var yngre brukade varje år delas ut telefonkataloger. Det var tjocka saker som innehöll telefonnummer till alla som bodde i trakten. Och så fanns det en skildkatalog med nummer till alla företag. Det var före all information fanns på nätet, så telefonkataloger fyllde en viktig funktion. I slutet av 90-talet och lite in på 2000-talet jobbade jag med film och tv. Och då hörde telefonkatalogerna till mina viktigaste arbetsredskap. Jag minns en kortfilm, Klaus Herrös Sommartider, där du skulle vara med både en gris och en hummer, båda levande. Som inspicient var det mitt jobb att få tag på en gris och en hummer, och att hålla dem vid liv. Så jag tog till telefonkatalogen för att hitta någon som kunde tänka sig hyra ut en gris för en dag. Och så ringde jag till Helsingfors universitetsväxel och frågade om de kunde tänkas ha någon sån avdelning på universitetet, där det jobbar någon som kunde berätta lite mer om humrar och vad de äter, och hur man riktigt ska göra om man har blivit hummeransvarig på en filminspelning. Och visst fanns det en sån person att tala med. Universitetet är fina ställen. Telefonkatalogen är en uppfinning som är nästan lika gammal som telefonen själv. Världens första telefonkatalog gavs ut i USA för nästan 150 år sedan. Fast det är kanske lite maffigt att kalla den för en katalog. Den var en sida lång, hade 50 namn, men innehöll inte ett enda telefonnummer. Vad i helsike har man för nytta av en telefonkatalog utan telefonnummer, kanske du tänker? Det klarnar. Men först måste vi dyka lite in i telefonens uppkomst och utveckling. De första telefonerna fungerade i par. Man hade två telefoner och med dem kunde man ringa just precis endast till varandra. Ville du ringa någon annan måste du skaffa två telefoner till och dra en egen telefonlinje mellan dem. Men de här tidiga telefonerna var inte tänkta för mysigt småprat, utan mera för att till exempel stora chefen skulle kunna ringa jobbet hemifrån. Telefonbolagen löste problemet med att bara kunna ringa till en annan telefon genom att ha alla telefoner att ringa till samma plats. En växel. Man behövde inte ens kunna slå ett telefonnummer. Lyfte du upp telefonluren hos dig så ringde det hos växeln. På växeln jobbade närmast kvinnor. Men för vänner av historiska kuriosa kan jag nämna att det ursprungligen anställdes tonårspojkar att köta jobbet. Men det visade sig att de inte var något vidare imponerande på det här med kundservice, så kvinnor tog över jobbet. Alla telefonsamtal gick alltså via växeln. Man berättade åt personen i växeln vem man ville prata med och så kopplade ihop telefontråden som gick från din telefon till telefontråden som gick till personen du ville prata med. Det var i det här skedet som telefonkataloger blev nyttiga. Men eftersom alla samtal gick via växeln hade ingen ännu ett eget telefonnummer. Den där första telefonkatalogen, med 50 namn och inga telefonnummer, var som en telefonsamtalsmeny. Den innehöll namnen på alla man kunde be att få prata med. Alla i trakten som hade skaffat sig en telefon. Bland oss medelålders nördar kan man gissa ungefär hur gammal någon är baserat på vilken deras första barndomsdator var, om de hade turen att ha en. Min var en Commodore 64, vilket betyder att jag är 50-någonting. Var din första dator en VIC 20, så är du antagligen några år äldre än jag. Var den en Amiga, så är du några år yngre. Ännu yngre lyssnare, vars första dator var en PC, kan behändigt placera sig i rad enligt ålder, enligt vilken processor datorn hade. 286, 386, 486 eller Pentium med nummer efter. De som är yngre än det hittar sin ålderskategori inte längre enligt datorer eller processorer utan enligt program. Till exempel vilka sociala medier de använde. MySpace, Facebook, Instagram, TikTok och så vidare. De allra yngsta lyssnarna kan man identifiera genom att de inte använder ordet sociala medier och inte förstår varför Viga Müller alls tycker att ett sånt ord behövs. Äldre lyssnare hade antagligen först tillgång till dator via studieplatsen. På tal om datorer och studier, medan jag skrev min doktorsavhandling inom informationsbehandling hade jag möjligheten att intervjua emeritusprofessor Reino Kurkisuonio, som var Nordens första professor i informationsbehandling. Finlands första dator togs i bruk 1958, och på 60-talet kom datorer till universitetsvärlden. Reino har varit med ända sedan början. Och en gång berättade han om hur det gick till. Den där gången tre universitet i Tammerfors alla ville ha sin första dator. Ville ett universitet eller en högskola ha en dator så kunde man inte bara tåga in i en datorbutik och köpa en. Man skrev en ansökan som man sedan postade till Helsingfors där människorna fanns som bestämde vilka som fick sina datorer. Alla tre skickade in sina ansökningar och alla tre fick samma svar. Inte kan ni nu alla behöva en egen dator, va? Ni får en gemensam dator, så kan ni turas om att använda den. Det låter absurt idag, men på 60-talet var datorer miljoninvesteringar. Så det var inte ovanligt att man delade på dem. Det lärde jag mig bland annat av min pappa, Ebbe. Det var kaffebjudning hos pappa och han frågade vad jag höll på med. Jag berättade att jag höll på att skriva en bok om IT-historia. Då svarade han att han var på plats när den första datorn kom till universitetsvärlden i Åbo. Jag satt tyst och blinkade en stund, medan min hjärna försökte hinna fatta situationen. Och sen frågade jag pappa om han kunde tänka sig bli intervjuad för en bok jag höll på att skriva. Vilket han lyckligtvis gärna gick med på. Tidiga datorer såg inte ut som datorer. De hade till exempel inget tangentbord och ingen skärm. Bad du datorn att räkna ut någonting så fick du inte ett tal på en skärm som svar, utan datorn spottade ut en paffbit eller en pappersremsa med en massa hål i. Och så fick du luska ut vad 17 hålen riktigt betydde. Så annorlunda var de tidiga datorerna att de inte ens hette datorer. Innan vi började använda ordet dator kallades de till exempel för matematikmaskiner eller elektronhjärnor. Det engelska ordet för dator, computer, användes inte ursprungligen för datorer. En computer var en människa, ofta en kvinna, som hade i uppgift att göra uträkningar. När datorer kom så fick de här kvinnorna istället i uppgift att få datorn att räkna ut saker. De blev vad vi idag skulle kalla programmerare. Och på tal om kvinnor och datorprogram. Världens första programmerare var en kvinna, Ada Lovelace, som på 1840-talet publicerade ett exempel på ett datorprogram. Det var 100 år innan den första datorn byggdes. Jag heter Linus Nyman och jag sommarpratar idag om teknologins historia och berättar några av mina favorithistorier från den. Ibland verkar mina barn tycka att jag inte är ungdomlig och cool, vilket är absurt. Jag både kan dabba och har en gång använt ordet slay. Men det kan hända att man ohjälpligt anses vara lite dinosaurie om man har vuxit upp innan internet. När jag var ung hade vi dator hemma men inte modem, så jag missade aldrig första stegen mot internet. Det var på min första arbetsplats jag blev bekant med ett modems pipande och surrande och kunde skicka mitt livs första e-post och besöka webbsajter. Innan webben surfar man inte på internet utan man surfar på en annan dator åt gången. Istället för någonting som kallas en webbsajt hade man någonting som kallades Bulletin Board Systems eller BBS. En BBS var ett program som man körde på en dator som hade modem. Man kunde sedan ringa upp BBSen och så kunde man surfa på det innehåll som fanns på just den datorn. Det att det hela fungerar via telefonsamtal betydde någonting som skulle vara otänkbart idag. Att en BBS bara kunde ha en besökare åt gången. Du kan inte se på din musikvideo just nu, för någon annan tittar på en annan video. I Finland, liksom i många andra länder, var någonting som heter Usenet ett massivt steg mot vad vi tänker på som internet idag. Mycket av det som är standard på nätet, som diskussionsforum, fick sin början på Usenet. Och en av de viktigaste människorna inom Usenet var finlandssvensken Johan Julf Helsingius. Det var först när jag skrev min bok Kyssta Hackers som jag lärde mig om Julf och lärde känna honom. Gud, vilken trevlig kille! Han är en av de viktigaste människorna inom finsk IT-historia, men samtidigt någon som alldeles för få alls har hört talas om. Julf är för anspråkslös att göra något nummer av sig själv, så jag får ta och göra lite nummer av honom jag istället. Julf var bland annat en av världens första digitala aktivister. Han skapade någonting som hette anon.penet.fi. Det var en tjänst som gjorde det möjligt att anonymt skicka meddelanden. Tjänsten användes bland annat av Samaritans i Storbritannien, en stödgrupp för människor med självmordstankar. Men kanske det viktigaste Julf gjorde var att hålla Finlands internet uppdaterat. Sådana med en koppling till universitetsvärlden kunde komma åt Funet, universitetsvärldens eget nätverk. För alla andra var situationen problematisk. Telefonbolagen erbjöd inte ännu internetanslutningar, men de hade monopol på telefontjänster, så det var olagligt för någon annan att erbjuda telefonrelaterade tjänster. Det som nog var tillåtet var att erbjuda sådana tjänster åt medlemmar i en sluten grupp, till exempel medlemmar i en stödorganisation för ett operativsystem. Tillsammans med några studiekamrater hade Julf grundat FUG, Finnish Unix User Group. Det var en organisation som hjälpte människor och företag att ta i bruk Unix. Men det var också lagligt för dem att erbjuda tillgång till Usenet åt sina medlemmar. Det var så det kom sig att det fanns en tid i Finlands IT-historia där sådana som inte var i universitetsvärlden och som ville komma åt Usenet, som var liksom det tidiga internet, måste gå med i en stödorganisation för ett operativsystem, även om de aldrig hört talas om Unix eller någonsin tänkt använda det. Julf var systemansvarig på FUG. Då man blev medlem fyllde man i en blankett. Och bland den viktigaste informationen på den blanketten var tekniska detaljer om ens dator och hur man kunde nå den. När Julf fick en ny ansökan satte han med den nya medlemmens dator på en lista. Det var en lista över alla datorer FUGs dator skulle kontakta. Varje natt ringde datorn runt till alla FUGs medlemmar och laddade ner åt dem det senaste nya innehållet från omvärlden. Ifall personen hade skrivit några inlägg till Usenet så laddade FUGs dator ner det åt sig. Och när hela Finland hade ringts igenom så kontaktade FUGs dator omvärlden för att ladda upp Finlands internetbidrag från den dagen. Och så nästa natt gjorde den om allt igen. Julf ansvarar för att hålla finländares internet uppdaterat, ett telefonsamtal åt gången. Förutom att jag skriver en bok om teknologins historia har jag också i tiderna ljugit ihop en historia om teknologi. Det var under min tid på båtarna där jag lärde mig en hel del om teknologi, men minst lika mycket om oss människor. Men jag går berättelsen i förväg. Det hela började med att jag i början av 2000-talet bestämde mig att jag skulle bli bartender. För att komma in i restaurangskolan Perho i Helsingfors ville de, inte helt orimligt, att jag skulle ha ens lite erfarenhet från branschen och rekommendera att jag jobbar en tid som plockare på Sverigebåtarna. Vilket jag gjorde, men redan inom några veckor gick bartenderplanerna åt skogen då jag blev kryssningsvärd istället. Som kryssningsvärd var jag ansvarig för underhållningsavdelningen ombord på båten. Men min huvudsakliga syssla var att dra en massa program. Allt från bingo till frågesporter och karaoke. Och oj, oj, oj vad vi älskar karaoke i det här landet. På båtarna lärde jag mig att en individs iver att sjunga karaoke inte har någon som helst korrelation med deras förmåga att sjunga karaoke. Men jag tyckte det var viktigt att det alltid fanns karaoke på programmet. Kanske det krävdes att man var ute på Östersjön för att man skulle våga göra sånt man inte gjorde i vardagen. Men det verkar nog också som om det är någonting med luften ombord på båtarna som gör att vi inte är vårt skarpaste jag när vi är ombord. Det gäller också mig. Jag åkte nyligen med båt till Sverige och det första jag gjorde när jag kom ombord var att slarva bort mitt hyttkort. Under min tid som kryssningsvärd var det en gång en passagerare som pekade på trapporna och frågade: går de där trapporna ner? Med både finsk och svensk tid att hålla koll på kan det bli råddigt. För att undvika missförstånd använder personalen alltid finsk tid. Då kunde jag fråga när något program börjar, brukar jag därför berätta hur länge det var tills programmet börjar. När börjar karaoke? Frågar de. Om 15 minuter svarar jag. Förvånansvärt ofta tittar de sen på mig och frågar: finsk eller svensk tid? En gång när vi åkte genom skärgården med öar och hus åt alla håll var det en passagerare som pekade på ett hus och frågade: vem bor där? Jag svarade att jag tyvärr inte visste. Vilket var sant, men samtidigt ett otroligt tråkigt svar. Vem bor där? Var bisarrt nog en fråga jag fick flera gånger under mina år på Sverigebåtarna. Så nästa gång jag fick frågan föddes legenden om fru Tötterström. Den 80-åriga änkan som på gamla dagar var bland de första som testade på internet-dating-sajter, där hon hittade sitt livs stora kärlek som nu bor med henne på ön. Kunderna var alltid glada efter att ha hört fru Tötterströms historia. Själv började jag misstänka att det var dags att byta jobb. Jobbet som ansvarig för underhållningsavdelningen hade väckt mitt intresse för ledarskapsfrågor. Och, till min förskräckelse, när jag kollade upp var man kan studera sånt, så var det ju just precis på det ställe jag lovade mig själv att jag aldrig skulle börja. Hanken. Under min tid på Hanken utvecklade jag bland annat en kurs i datasäkerhet, riktad till användare snarare än programmerare. Vad är ett tryggt lösenord? Hur kan man känna igen lurendrejerier? Den sortens grejer. Lurendrejerier var ett tema jag hade varit intresserad av redan länge. I åratal samlade jag på mig alla böcker och filmer jag kunde hitta om ämne. Alla historier där pengar stals med hjälp av list snarare än pistoler och hot. Närmast var jag intresserad av gamla historier. Jag misstänker att det var mitt sätt att lura mig själv. Tanken att om alla inblandade hade varit döda i 100 år kändes det inte lika otrevligt eller allvarligt. Det var intressant att märka när jag började läsa in mig datorrelaterade lurendrejerier att det var fråga om bekanta sorters scams. Grundidéerna från 1800- och tidiga 1900-talet fanns kvar, uppdaterade att passa den digitala åldern. Det är både teknologi och vår brist på kunskap om teknologi som ger skurkar nya möjligheter att luras. Jag blev nyfiken på hur länge teknologi hade använts i lurendrejerier. Och det visade sig vara väldigt länge. Under guldruschen i Alaska på 1800-talet fanns det en lurendrejare som kallades Soapy Smith. Människor sökte sig till Alaska för att bli rika på guld och Soapy sökte sig till Alaska för att bli rik på guldgrävarna. Han lät upprätta Alaskas första telegraf. Det fanns inga telefoner ännu, så när människor tagit sig hela vägen till Alaska, om de ville meddela åt familj eller vänner att de kommit fram, så kunde de skicka telegram i Soapys nya station. Telegram skickas med hjälp av morsekod, ett alfabet som består av en blandning långa och korta signaler. De här signalerna kan skickas över långa sträckor, längs med ledningar dragna för just det ändamålet. Men skulle någon lite mer tekniskt kunnig ha tagit sig en titt på Soapys nybyggda station så kunde de ha förvånat sig över att det inte verkar gå några ledningar från huset. Hade Soapy utvecklat trådlös teknologi redan på 1800-talet? Nej, han bara ljög. Soapy tog betalt för att låtsas skicka meddelanden. Datorer har blivit så säkra med åren att det vanligtvis är lättare att lura datoranvändaren än att lura datorn. Så datorbrottslighet handlar sällan om att hacka datorer, utan istället om att lura användaren. Hur kan man då känna igen ett lurendrejeriförsök? De flesta av oss vet att inte klicka på länkar som kommer i e-posten, om man inte till exempel just valt att förnya ett lösenord och får en sån länk. En fara med länkar är att de kan leda till sidor som ser identiska ut med den tjänst man tror man besöker, fast det är egentligen en sajt som drivs av skurkar. Det finns till och med program skurkar kan använda för att skapa identiska kopior av en annan sajt. Det som skurkarna inte kan kopiera är adressen. Så vill man veta om en internetsida är äkta så ska man titta på det som kallas URLen, alltså det som kommer efter www uppe i adressfältet. Där ska du kolla att det står rätt, typ www.företagetsnamn.fi. Men den viktigaste saken att komma ihåg vad gäller lurendrejerier är känslan av brådska. Skurkarna vill inte att vi ska hinna fundera på deras påståenden, för då kan vi upptäcka att det är en scam. Så om du får ett meddelande som ger dig en panikartad känsla av att du snabbt måste göra som meddelandet säger, då ska du istället snabbt ta bort fingrarna från tangentbordet, backa bort från datorn och sen göra vad som helst annat än det som stod i meddelandet. Tills paniken lugnar sig och du märker att det hela var lurendrejeri. En annan sak jag satte in mig i under min tid i högskolevärlden var företagens datasamlande. En stor bransch har vuxit fram under det senaste dryga årtionde. Företag som kallas data brokers, datamäklare. Det finns tusentals sådana företag och de lever på att köpa och sälja information om oss. Allt från våra politiska åsikter till om vi föredrar män eller kvinnor till den minsta lilla detalj av vårt liv är av intresse. Vem vill ha den här informationen? Företag som vill kunna visa just precis den reklam åt dig på just precis den tid på dygnet som får dig att köpa deras produkter. Politiska aktörer som på bästa möjliga sätt vill kunna manipulera din politiska syn och vem du röstar på, eller om du alls ens röstar. Regeringar är också väldigt intresserade av data. Till exempel i USA bestämde NSA, den nationella säkerhetsmyndigheten, efter september 11-attackerna, att deras mål är att samla all data som går att komma åt. Vad de sen gör med den informationen beror väl delvis till exempel på vem som är president. Vill du veta mer kan du läsa om Snowden och den informationen han läckte. För mig var det fallet Cambridge Analytica som var sista droppen. Efter att jag såg hur den data som samlades om oss användes stack jag från sociala medier. Vill även du äcklas av som är företagens beteende finns det gott om artiklar om ämne. Talar man om datasamlande stöter man ofta på konstaterande jag har ingenting att dölja. Vilket är nonsens. Det finns till och med forskning som visar att vi alla har flera hemlisar. Men närmaste konstaterande jag har ingenting att dölja hemskt, för det visar att vi har låtit oss manipuleras av företag som samlar på data. De har fått oss att tro att det är oss det är fel på, inte dem. Tänk dig att du är på en middagsbjudning eller tillställning av något slag. Varje gång någon går på toaletten lämnar de WC-dörren på vid gavel. Medan de drar ner byxorna förkunnar de stolt jag har ingenting att dölja. Och så slår de sig ner på toaletten och sköter sitt. Du skulle knappast tänka, här har vi ett gäng som alla har rent mjöl i påsen. Du skulle tänka att hela jäkla högen har ju flippa. Att själv välja vad man vill dela med sig av för omvärlden är varken suspekt eller kriminellt. Det är mänskligt och självklart. Men vi har fått så att tro att det inte är så i våra digitala liv. Det finns en massa pengar i att samla så mycket information om oss som möjligt när vi rör oss på nätet. Och det är i de datasamlande företagens intresse att vi låter dem samla den datan om oss. Då när jag ännu höll på med datasäkerhet gjorde jag en del frivillig arbete med offer för digital stalking och annat digifanskap. Det var vanligtvis fråga om personens ex som ville veta allt om vad personen gjorde, vem den ringde till, var den bodde och så vidare. Jag tror vi alla tycker att det är otäckt och synd att någon råkar ut för sånt stalkande. Men samtidigt råkar vi alla ut för någonting otäckt likte varje gång vi rör oss på nätet. Varför tycker vi det är omoraliskt när en människa samlar data om en annan, men naturligt när företag samlar data om oss alla? Jag hoppas på en fullständig förändring i våra åsikter och vår syn på datasamlande. Att vi ska sluta tycka att det är suspekt när någon inte vill att varje digital detalj av deras liv ska spåras och samlas, utan att vi istället ska tycka att det är omoraliskt och groteskt att det finns företag som vill samla all den här datan om oss. Vill du själv minska på den data som samlas om dig kan du börja med att alltid endast acceptera nödvändiga kakor när du besöker en sajt. Skillnaden mellan att klicka på acceptera alla och acceptera endast nödvändiga kan vara fråga om hundratals företag som antingen kan eller inte kan få veta allt du gör på sajten. En annan sak värd att komma ihåg är att kolla vilka rättigheter en app kräver och vad den samlar för data innan man laddar ner den. Det finns appar som kräver rättigheter de inte alls behöver, som tillgång till dina bilder och rätten att använda din telefon för att skicka textmeddelanden, ringa samtal, mina kryptovaluta och annan nonsens. Inom IT är det alltid något nytt, stort, fantastiskt fenomen på gång. På Hanken blev jag bland annat ombedd att hjälpa utveckla och dra en kurs i Big Data. Big Data hör man inte just någon tala om numera, men i några år var det en av de där IT-trenderna som skulle göra alla företag rika och framgångsrika. Fast ingen riktigt visste hur det skulle gå till i praktiken. Min favorit bland alla överhypade IT-trender var NFT:n, eller Non-Fungible Tokens, kryptoteknik som används som ägarbevis. Känner du inte till NFT:n så ska du nu få lära dig om någonting förbryllande idiotiskt. Du kan göra 100 identiska kopior av en digital bild. Eller 1 miljon identiska kopior. NFT:n handlar om att du sen kunde få ett bevis på att just en specifik bild, en av alla de där oändliga identiska bilderna, var din. Din bild går på intet sätt att urskiljas från de andra, men du har betalat pengar för att kunna säga att just en av alla identiska bilder är din. NFT:n blev möjliga på grund av teknologin bakom kryptovalutor. Här har vi IT-hype i kvadrat med en stor spruta steroider till efterrätt. Kryptovalutor föddes som ett alternativ till vanlig valuta. Det fanns en counterculture, lite anarkistisk smak över det hela. Pengar för ett samhälle som inte ville ha med banker och bankirer att göra. Men sen tog det ungefär 4 sekunder innan kryptovalutor blev fullständigt övertagna av techbros och investerare. En kryptovaluta är värd just precis vad omvärlden tycker att den är värd. Priser kan kasta vilt och okontrollerbart upp eller ner, beroende på om människor vill ha mer av en viss kryptovaluta eller vill göra sig av med den. Det som hålls konstant är miljöförstörelsen. Kryptovalutor, liksom AI, drar ström så sockorna bara snurrar. Jag hade tur att jag lämnade Hanken innan hela världen yra in sig i dagens AI-mani. Min klimatångest skulle inte klara av att föreläsa om det. Åtminstone inte om jag borde ha sagt något positivt. Jag har slutat oroa mig över vad jag vill bli när jag blir stor och tänker numera bara på vad jag ska jobba med till näst. Nu håller jag på att studera till närvårdare med fokus på mental hälsa och missbrukarvård. Det är intressanta områden som plågas av en massa fördomar och stigma där jag kanske kan vara lite smånyttig. Och så skriver jag på en ny bok om varför vi i Finland tror att vi är hårda på att supa. Så måndagsmorgonarna ser bra ut för en lång tid framöver. Tack för att du lyssnar på mitt sommarprat. Jag heter Linus Nyman och jag hoppas du har många fina måndagsmorgnar framför dig du med.
Dagens sommarpratare var Linus Nyman, doktor i informationsbehandling och självutnämnd glad nörd. Redaktör Tommy Wallin. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.